Ja, då hälsar jag välkomna till Fiskebäcks kyrkans gudstjänst som idag är inspelad. Och den görs av mig, Jakob Pettersson, som ska leda det här mötet. Och så har vi Marcus Löfverborn som ska predika. Vi har Ann-Louise Kullingsjö på musik, sång och musik. Och Ludvig Olsson som sköter ljudet. Och alla vet säkert att det är på grund av den här hela coronasituationen som gör att vi får ha inspelat idag. Eftersom det är rekommenderat att inte ha samlingar över 50 personer samlade. Så idag kör vi inspelad gudstjänst. Och nästa vecka hoppas vi på att ha både ljud och bild. Och när det gäller övriga samlingar här i församlingen så håll utkik på hemsida och sociala medier. Eller om ni inte har det så kontakta någon av pastorerna för att se om de andra samlingarna blir av eller inte. Men håll koll på hemsida och så vidare. Och det är ju speciellt detta, men vi är församlingen då. Det är inte så att församlingen är knuten till någon byggnad, utan vi är i Kristus och vi får vara församling i de här märkliga tiderna då och bara uppmana varandra att ta hand om varandra och håll kontakterna då, ring varandra och var församling i de här märkliga tiderna ändå. Det klarar vi ändå. Och vi kan väl bara be för hela situationen och dagens möte. Herre, jag ber för den här gudstjänsten att alla som sitter hemma och lyssnar ska få möta dig. Och att vi på något sätt ska känna samhörighet även fast vi sitter hemma och lyssnar. Jag ber att du ska bara finnas i hela den här situationen och hela världen just nu är det. Jag ber att du ska vara närvarande i hela coronasituationen, att du ska möta människor som är drabbade av viruset eller av oro eller av andra konsekvenser som det får. Jag ber att du ska möta människor nu. Jag ber att du ska vara med oss som församling, att du ska göra så att vi känner att vi är församling även fast vi inte kan samlas till gudstjänst. Jag ber att du ska vara med oss och leda oss i den här tiden. Amen. Ja, jag ska läsa dagens text som Marcus kommer predika utifrån. Och det är första Kolosserbrevet 1, vers 13-23. Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Och genom sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han är begynnelsen, förstfödd från de döda, till att överallt vara den främste. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. allt på jorden och allt i himlen. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag, era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförtvitliga. Om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Nu får vi höra en psalm som spelas av Ann-Louise.
Och i en tid som denna, när det är mycket oro och ängslan och osäkerhet, så väljer vi att sjunga Blott en dag. Och har du psalmbok hemma och vill vara med och sjunga, så är du nummer 249.
Fantastisk psalm. Ni som har varit i Fiskebäckskyrkan och någon gång hört mig predika vet att jag ofta ber samma bön inför, och jag vill göra det även idag. Så var gärna med och be för det som ska sägas och gudstjänsten. Herre, tack att vi får fira gudstjänst. att vi som församling, vare sig vi är medlemmar eller bara nyfikna på vem du är, får komma in för dig, även om vi idag får göra det på lite annorlunda premisser än vanligt. Tack att vi får komma in för dig, lära känna dig ännu bättre. Och jag ber att det jag får säga idag får vara från dig, att få vara det som du vill ha sagt. Och att det som inte är det utan bara är från mig, att det får försvinna på vägen. Tack att du vill möta oss var och en precis där vi är. Tack att du är en god Gud, en älskande Gud, och vi får lära känna dig. Amen. Vi är mitt i en liten predikoserie om förlåtelse. Där vi tre pastorer i Fiskebäckskyrkan, det vill säga jag, Marcus, Anna och Bengt, har varsin predikan. För 3 veckor sedan predikade Bengt. Det var evangelium, det glada budskapet. Att Kristus förlåter och försonar oss i sig. Hela den kristna trons kärna. Förra veckan predikade Anna utifrån förlåtelsens kraft och den oerhörda förlösning som finns i förlåtelsen. 2 kanonpredikningar. Och jag skulle rekommendera alla som inte hört dem än att lyssna på dem på vår hemsida. Antagligen när du lyssnar på den här. Och idag ska jag försöka knyta ihop det. Eller i varje fall fundera kring vad får det som Bengt och Anna pratade om försoning, om förlåtelse. Vad får det för effekt i ditt och mitt liv? Och jag tror att, som Jakob sa i början här, att för de flesta av oss är livet lite annorlunda nu. Allt ifrån att vi kanske är permitterade eller studerar hemma, eller att vi faktiskt har frivilligt eller ofrivilligt isolerats eller varslats från våra arbeten. En effekt som jag har fått är att jag rör, eller som har blivit för mitt liv, att jag rör mycket mindre vid människor. Jag tycker om att krama mina vänner, jag tycker om att hälsa i hand, att klappa någon på axeln och så vidare. Det har jag fått sluta med. En annan sak är att jag tvättar händerna mer noggrant och oftare än tidigare. Och internet har fullkomligt svämmat över av tips och tricks för att hålla den personliga hygienen på topp. Allt ifrån att under tiden som man tvättar sina händer så läser man hela Mr. Darcys frieri från Stolthet och fördom, till att sjunga första versen i någon gammal discohit från 80-talet under tiden som man tvättar tummar och naglar och handflata och handrygg och allt vad det är. Personligen har jag landat i att jag ber Herrens bön under tiden. Och när jag kom till kyrkan i morse så såg jag att den också var uppsatt inne på personaltoaletten. Så som bonus på någon form av ökad handhygien och lite torrare hud så har jag bett Herrens bön mycket mer än tidigare. Den ingår som vanligt i min morgonrutin och har gjort den något halvår. Men nu ber jag den flera gånger varje dag. Och jag uppskattar det väldigt mycket. Och idag ska vi kolla närmare på framförallt avsnittet om förlåtelse. Herrens bön är ju hämtad från Matteus evangeliets 6:e kapitel, vers 9-15. Och där står det så här. Så ska ni be. Det är ju Jesus som svarar på lärjungarnas fråga om att de ber honom lära dem att be. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. På jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta era överträdelser. Och det här är ju spännande. Hur kommer det sig att just den delen med förlåtelse är villkorad? När Jesus lär sina lärjungar, och i förlängningen oss, att be, så är just den här delen villkorad. Och varför i hela världen är den det? Det rimmar ju väldigt dåligt med allt vi har lärt oss om Paulus och det han säger om frälsningen. Den gode Luther hade nog vänt sig om i sin grav om han hörde att vi funderar att om något utöver tron alena kan ha del i frälsningen. Och vi ska gå till en annan text, men innan dess så är det två saker som blir väldigt viktiga. Den första är formuleringen i vers 12. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det blir förtydligat i vers 14 att det handlar om någon form av överträdelser, något konkret som någon människa har gjort mot mig. Och nummer två är att förlåtelsen är något oerhört centralt i Jesu liv och gärning. I första kapitlet i Matteus evangeliet, vers 21. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Och Matteus 26, 28 står det. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Och det verkar vara hela den stora poängen av att Jesus föds. Vi hoppar fram 12 kapitel från Herrens bön till en bit in i Matteus 18 kapitel. Och vi börjar vid vers 21. Med överskriften i Bibel 2000 står det så här. Om förlåtelse, den obarmhärtige medtjänaren. Och vi läser först vers 21-22. Då kom Petrus fram till honom och sa: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade, jag säger dig, inte 7 gånger utan 77 gånger. Och vi tar en paus där innan vi fortsätter. För frågan Petrus ställer är ju i linje med det som Jesus lär i Herrens bön. Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Den här förlåtelsen som gäller orätter som är gjorda mot mig. Frågan gäller ju också om det finns någon bortre gräns för min förlåtelse. Alltså när är jag färdig med att förlåta? Och i sitt svar drar Jesus, som i så många andra tillfällen, ner himmelrikets natur hit till jorden. Någon har sagt, jag minns inte vem tyvärr, att Jesus kallar oss till att vara kingdom people, alltså människor av Guds rike. Och det är ju det som är vers 10 i Herrens bön. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som himlen. Och det är det som Jesus gör så mycket i sitt svar. Han tar himlen ner. Och det är en hyperbol uttrycket, en överdrift för att göra en poäng. Vi ska inte räkna till 77 eller till 490 som är översättningen i folkbibeln. 7 gånger 7, 70. Och sen sluta förlåta. Vi ska inte hålla den räkningen. Guds förlåtelse, den är oändlig. Och den är också den riktning som vår förlåtelse får. Och eftersom det inte finns någon gräns på Guds generositet mot sitt folk, som faktiskt inte på något sätt gjort sig förtjänta av den, så kan vi som Guds folk i vår tur inte kräva rätten att vägra ge förlåtelse. För om Gud hela tiden ger sin generösa förlåtelse, så kan inte vi kräva rätten att vägra förlåta någon. För en gemenskap av de förlåtna måste vara en förlåtande gemenskap. Och vi fortsätter läsa i Matteus 18 från vers 23 och sen läser vi hela vägen till 35. Därför är det med himmelriket som när en kung vill ha redovisning av sina tjänare. När han börjar granskningen förde man in en som var skyldig honom 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde så att skulden kunde betalas. Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom. Ge mig tid så ska jag betala allt sammans. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han grep honom om strupen och sa, betala tillbaka vad du är skyldig. Den andra kastade sig ner och bad honom, ge mig tid så ska jag betala. Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. När de andra tjänarna såg vad som hade hänt, vad som hände, tog de mycket illa vid sig och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade denne till sig tjänaren och sa, din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät han bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Så ska min himmelska fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder. Det är ju, om man ska vara helt ärlig, en ganska jobbig text. Det kommer inte jag ifrån i varje fall. Men vi ska kolla lite närmare på den. Jag tror att vi behöver nämna summorna för att de går så mycket i linje med Jesu första svar, den överdriften kring hur många gånger man ska förlåta. Den första tjänaren var skyldig 10 000 talenter. Talent är vid den här tiden det största viktmåttet man hade, motsvarar ungefär 30 kilo. Och eftersom det inte nämnt vad för metall som åsyftas så är det antagligen silver som var den vanliga valutan. 10 000 är från grekiskans myria, varifrån vi har vårat ord myriad, och var det högsta räknetalet. Så det är maximala antalet av den högsta vikten pengar. En talent är motsvarande 6 000 denarer som vi kommer till sen. En denar var en dagslön ungefär för en vanlig arbetare. Så en talent är ungefär motsvarande vad man tjänar ihop i ett halvt arbetsverksamt liv. Så den första skulden vi stöter på i texten är alltså motsvarande ungefär vad 5 000 vanliga arbetare tjänar ihop under hela sina livstider. Och det är självklart att mannen inte kan betala tillbaka den summan. Viktigt här blir vers 27. Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Ordvalet medlidande är precis samma som de texter som talar om när Jesus känner medlidande med utsatta människor han möter. I kapitel 9, kapitel 14, kapitel 15 och kapitel 20 i Matteus evangeliet. Den efterskänkta skulden är enorm. Och den är efterskänkt av medlidande och kärlek. Den andra skulden i berättelsen, den är inte liten. Det rör sig om en 3-4 månadslöner. Men den är en 600-tusendedel av den första skulden. Och den andra slavens reaktion är i princip ordagrann med den förstes. Men inte responsen som han får. De som ser detta, de andra slavarna, tjänarna, de tar ju jätteilla vid sig när de ser vad som händer. Och det är inte orimligt, de fick se en obeskrivligt generös handling. Och sen fick de se hur den inte gav någon som helst effekt hos den mannen som fick ta emot. Och Herren i berättelsen blir ju lika berörd och säger: din usling, jag efterskänkte dig hela din skuld när du bad mig om det. Borde inte du ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag har mot dig? Och här ekar orden från precis i början av Jesu aktiva gärning, från Matteus kapitel 5, vers 7, det vi kallar för saligprisningarna. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtigheten. Eller från Lukas 6:36. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Och om barmhärtighet är karaktäristiskt för Gud, så borde det alltså vara karaktäristiskt för hans folk. Och sen följs ju precis det här villkorandet som vi läste om i kapitel 7, Herrens bön. Barmhärtigheten som gavs tas tillbaka. Inte för att tjänaren har någon möjlighet att betala tillbaka, utan för att han faktiskt gjort sig oförtjänt av barmhärtigheten. Vad Jesus säger i liknelsen, det tror jag inte går att ta miste på. Jag tror inte vi ska försöka slå knut på oss själva och försöka hitta någon annan poäng. Men frågan måste ju lyftas: är oförlåtelse en oförlåtlig synd? Och i Matteus kapitel 12, vers 31-32 berättar Jesus att det finns bara en som på något sätt kvalar in till det, hädelse mot anden. Och det handlar inte om att vägra någon förlåtelse. Så alltså inte ens den som lever i oförlåtelsen är bortom frälsningen. Det tror jag är en jätteviktig poäng vi behöver ha med oss. Men det får inte försvaga det tryck som Jesus själv gång på gång på gång lägger kring vikten av förlåtelse. Dels här i den här liknelsen, dels i Herrens bön som vi läste. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Och i 7, första två verserna. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas, och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Så krasst kanske, om vi inte förlåter, kanske vi inte kan vänta oss att bli förlåtna. De verkar hänga ihop. Förlåtelsen är i centrum av hela Jesu gärning. Förlåtelsen är helt avgörande när vi pratar Jesus. För i sin död på korset så förlåter Jesus oss våra överträdelser och öppnar vägen in i himlen, in i evigheten, in i Guds rike. Men jag tror också att den gör någonting med oss idag, någonting oerhört stort med oss idag. För andra satsen i Herrens bön så ber vi från vers 10: låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Och det är precis det Jesus gör i svaret till Petrus i liknelsen i kapitel 18. Att Jesus tar hit Guds rike. Vi får be om att Guds rike, alltså det som är det Gud regerar, det hans vilja sker, det Gud regerar, det får bli en verklighet, det får bli konkret, det får bli på riktigt här. Och det är det som jag tror är själva poängen här. Att vi, alla som tror på Jesus, tar emot honom som herre och frälsare. Alltså gemenskapen av förlåtna. Då blir vi verkligen den Guds rikes gemenskapen. Vi är människor av och i Guds rike. Och som den förlåtna gemenskapen, för att poängen är att vi faktiskt får identifiera oss med den första tjänaren som fick så oerhört mycket förlåtet. Kan jag verkligen vägra någon annan förlåtelse när jag har fått så mycket förlåtet? Jag har fått mycket mer förlåtet än vad någon någonsin kommer kunna utsätta mig för. Det vill säga att jag kommer aldrig kunna förlåta så mycket som jag har fått förlåtet. För vi har av barmhärtighet fått evigt liv. Vi har fått det skänkt som en gåva. Och då har jag faktiskt noll rättighet att hålla någon oförlåten. Och då blir det några slutkommentarer som jag tror är viktiga. Förlåtelse är inte nödvändigtvis samma sak som ett upprättat förtroende. Vi är kallade att förlåta 70 gånger 7 gånger. Gång på gång på gång. Men ett förtroende kan ta tid att bygga upp. Om det är någon som har som exempel utsatt mig för ett våldsbrott, så är den personen min att förlåta. Men jag behöver inte vara dumsnäll och vara ensam ute med den människan i en mörk gränd dagen därpå. Förlåtelsen är min att ge. Förtroendet kan få ta tid att bygga upp. Du och jag kan bara förlåta den som gjort någonting mot oss. Människor som gör något ont där inte jag drabbas bör vara en människa som jag ber för, som jag bryr mig om. Men det är faktiskt inte min att förlåta. Det är helt på Guds bord att förlåta den människan. Och för att det här ska bli möjligt, och det här tror jag är en jätteviktig poäng, måste vi komma in till Jesus. Det här är ingenting som vi kan aktivt prestera fram. Vi kan inte tänka att nu ska jag bli en sån förlåtande människa jag bara kan. Jag tror att jag behöver komma in till Jesus. Inse det som den första tjänaren i liknelsen inte insåg. Hur oerhört stor min utsuddade skuld är. Och att också prisa Jesus för det. Och det blir precis som i texten som Jakob läste från Kolosserbrevet i början. Hur oerhört stort det är att Jesus står i förlåtelsens tjänst. Och en sista påminnelse igen. Det finns ingen korrelation mellan vad vi presterar och vad vi får ta emot. Det finns ingen korrelation mellan vad vi presterar och vad vi får ta emot. Men vi behöver leva i en daglig påminnelse om vad Jesus gjort. Och låta den tacksamheten spilla över i våra relationer. Det har kommit att bli en del i min bordsbön när jag tackar för den mat som vi får äta. Att jag också ber Gud att hjälpa mig låta den tacksamheten spilla ut över de människor jag möter. Att låta den välsignelse som Gud så frikostigt öser över oss människor får spilla ut i andra människors relationer. Att vi får vara med och be Guds rike hit till jorden. Och då är förlåtelsen någonting oerhört centralt. Som jag också tror vi behöver upptäcka lite mer för att inse hur stort det är. Vi ber en bön innan vi sjunger nästa psalm. Ja, Herre, tack att din förlåtelse är så oerhört stor. Att vi aldrig kommer förstå hur din försoning verkligen tvättar oss helt rena. Men Herre, vi tackar dig för det fantastiska. Att du efterskänker vår skuld på 10 000 talenter. Och vi ber verkligen att du hjälper oss att låta det få effekt i våra liv. Att vi får gå och komma ihåg hur tacksamma vi får vara över dig, din nåd, din förlåtelse, din uppståndelse och att du har tvättat oss rena. Vi ber verkligen att du tar ditt rike hit till jorden. Att vi får vara med när du bygger ditt rike. Hjälp oss att visa barmhärtighet, förlåtelse, kärlek, omtänksamhet. Inte minst i tider som nu är lite oroliga. Tack för din nåd, Herre, och vi ber att du sporrar oss att ta ditt rike ännu mer hit. Amen.
Nu sjunger vi Vilken vän vi har i Jesus, som är nummer 48 i psalmboken. Thank you.
när vi prövas, vill han ge oss kraft och mod. Ofta tyngs vi ner av oro, glömmer att vi har en vän som har lovat vara med oss, hjälpa om och om igen. Har du sorger och bekymmer, är du modlös, trött och svag, som vacklar ger han stöd. Är du bitter och besviken, har ditt hjärta djupa sår, säg till Jesus vad du känner, våga tro att han förstår.
Då säger vi tack för den här gudstjänsten, och jag tackar alla som har medverkat här idag och alla ni som har lyssnat där hemma. Och jag avslutar med en bön och välsignelsen. Herre, jag tackar dig för den här stunden, för den här gudstjänsten. Tackar dig för att du har sån oerhörd förlåtelse till oss som vi kan få ta emot. Jag ber att vi ska lära oss mer och mer att leva i den och föra den vidare till människor runt omkring oss. Jag tackar dig för veckan och tiden som ligger framför. Jag ber att du ska vara med oss i den nu när vi går vidare i våra liv. Du ser alla som har lyssnat här idag, och du vet vad de bär på och vad de står i just nu. Jag ber att du ska möta dem i det. Var med oss nu när vi går in i våren och de här oroliga tiderna. Men du är alltid med oss, och du är klippan som vi kan luta oss mot, Herre. Tackar dig för det. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.